ønsker jeg velkommen til det her første foredraget i dag på vårt reformasjonsjubileum i Lengplaks den 28. oktober 2017. Først takk til David her for gudstjenesten han høy her i gammelskriv. Det var godt gjort.
Hvilken verd Luther levde i? Hvilken kyrkoverd var det han levde i? Jo, den lutherske kyrkan, den ble automatisk en statskyrke. Den ble ikke, som Luther gjerne skulle ha velat, en bekjennelseskyrke. Men den ble en statskyrke. Den anvendes altså av statsmakten for å fremja staten. Og det var mange prinser, mange fyrster, mange verdslige ledere som så at den lutherske reformasjonen kunne gynne deres trang til makt, til statsmakt, i sitt oppror mot katolske kyrkans makt, forstås. Og i en statskyrke vet vi staten ble luthersk stat. Vissa stater i Tyskland blev lutherska. Sachsen blev luthersk. Vad betyder det? Det betyder inte att alla, varje enskild människa blev luthersk, men staten blev luthersk. Statskyrkan blev en luthersk kyrka. Så när Luther predikar, så predikar han i en statskyrka till sådana som tror och sådana som inte tror. Därför kan han säga i sina predikningar, han kan anklaga dem för att de är namnkristna, för att de inte tror, eftersom väldigt många fanns med i hans kyrka och kom till gudstjänsten utan att tro, men de var med i den kyrkan per automatik, eftersom det var en statskyrka. Bekännelsekyrkor kom först på 1800-talet i Tyskland och USA. I Finland har det funnits bekännelsekyrkor sedan början av 1900-talet. Alltså i drygt 100 år har det funnits bekännelsekyrkor. Och det är ju i den traditionen vi står i bekännelsekyrkorna. Då är det inte staten som har bestämt vilken religion, vilken bekännelse vi ska tillhöra, utan vi bekänner själv från hjärtat vad vi tror på. Det är alltså en skillnad mellan bekännelsekyrka och statskyrka. Tema för dagens första föredrag, det är rättfärdiggörelsen och nådemedeln. Och det är en fortsättning, kan vi säga, på det föredrag jag höll förra hösten på bibeldagen i Biblion. Om arvsynden och rättfärdiggörelsen. Och den finns inspelad på Sankt Johannes webbplats. Så ni kan med fördel lyssna till det. Också som en liten inledning. Första del. Sen är det här en andra del om rättfärdiggörelsen och nådemedeln. Det är ganska stort ämne. Så det är egentligen omöjligt att täcka allt på en liten timme. Så det gör det heller inte. Så vi kan börja med att säga vad det här föredraget inte behandlar. Det är inte ett föredrag om sakramenten. Det är inte ett föredrag som tar upp detaljerat om dopet och nattvarden. Alla invändningar, alla falska läror som finns om det, eftersom det skulle bli en rad egna föredrag. Det är heller inte ett föredrag som behandlar avlösningen, som Martin Luther tyckte borde vara ett, räknas som ett tredje sakrament. Det behandlar alltså inte det ämnet om avlösningen. Och sen kan det finnas vissa skrivfel, av ett litet korrekturfel jag upptäckte här på sidan 2, andra avsnittet. Där står det, vi ska därför ägna detta, det ska förstås vara ägna detta föredrag. Sen hittar ni säkert andra korrekturfel. Men det är ett föredrag om rättfärdiggörelsen och nådemedeln, och då i huvudsak kommer det att handla om nådemedeln. Men det börjar med rättfärdiggörelsen. Rättfärdiggörelsen genom tron. Läran om rättfärdiggörelsen brukar kallas den lära med vilken kyrkan står och faller. Det är den viktigaste läran i Bibeln. Allt annat i Bibeln kretsar kring denna lära. Hur människan blir rättfärdig inför Gud. Vid början av 1500-talet brottades Martin Luther med denna fråga. Ett centralt bibelställe om rättfärdiggörelsen finner vi i Romarbrevet, där det står: Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro, står i första Romarbrevet. När Luther föreläste över Romarbrevet hade han stora svårigheter att förstå uttrycket Guds rättfärdighet i Romarbrevet 1, vers 17. Han uppfattade det länge som den rättfärdighet Guds lag kräver av oss. Men så en dag gav Luther akt på uttrycket den rättfärdige ska leva av tro. Då förstod han att det här inte talas om den rättfärdighet som Gud kräver, utan den rättfärdighet som Gud skänker av nåd. För Kristi skull, åt var och en som tror på Kristus. Nu hade han lärt sig förstå en av de grundläggande lärorna i den heliga skrift. Rättfärdiggörelsen sker inte genom våra gärningar, utan genom tron allena. Martin Luther hade upptäckt evangeliet, och den lutherska kyrkan var i färd med att födas. Och Luther lämnade denna upptäckt om rättfärdiggörelsen genom tron av nåden allena som det käraste och viktigaste för den lutherska kyrkan att ta vara på i framtiden. Den skada som arvsynden förorsakat när människan förlorade sin rättfärdighet och blev Guds fiender, den har Jesus återställt i och med sin laguppfyllelse och sitt sonoffer på korset. Läran om rättfärdiggörelsen brukar liknas vid en rättegång där den åtalade befinner sig framför en domare i en rättssal. Gud är alena som domare i rättssalen med hela världen som syndare framför sig. Han handlar alena. Han försonar hela världen med sig själv. Gud förklarar hela världen förlåten. Han förklarar att varje synd har blivit betalt för och straffad i Kristus. Det är vad verbet rättfärdiggöra betyder. Att förklara icke skyldig eller att förklara förlåten. I andra Korintierbrev 5, vers 19 och 21 står det: Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott oss försoningens ord. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Världen blir inte rättfärdiggjort genom något i människan. Rättfärdiggörelsen är juridisk. Den förklaras. Heller inte är rättfärdiggörelsen endast möjlig, en rättfärdiggörelse som kan hända en dag om bara människor tror det eller accepterar det eller på något sätt blir värdig. Nej, det är juridiskt. Hela världen har redan förklarats förlåten. Rättfärdiggörelsen har redan ägt rum. Heller inte är rättfärdiggörelsen en process genom vilken människosläktet eller enskilda människor förvandlas från syndare till helgon. Nej, det är juridiskt. Det uttalas som något som redan är fullbordat och fullkomligt. Det är precis vad Jesus sade på korset. Det är fullbordat. Så kommer vi till nådemedel. Om alla människor har blivit rättfärdig förklarade, varför kommer då inte alla människor per automatik till himmelen? Det kan ju vara värt att fundera på den frågan. Varför kommer då inte alla till himmelen? Det är eftersom det är en rättfärdiggörelse som skänkes var och en genom tron. Och om tron skriver Paulus i Romarbrevet 10. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Det finns alltså en koppling mellan rättfärdiggörelsen, tron och Kristi ord. Det är Kristi ord som skapar tro på att rättfärdiggörelsen gäller mig. Att mina synder är förlåtna i Kristus. Det hjälper alltså inte med en rättfärdiggörelse som vi aldrig fått höra om. Den gagnar oss inte. Vi måste på något sätt få höra detta glada budskap och på det sättet få tron i hjärtat som i sin tur omfamnar det objektiva faktum att hela världen är förlåten på grund av Jesus och att det då också gäller mig. Vi ska därför ägna detta föredrag åt det som skapar och bevarar tro. Vi ska tala om nådemedlen. Man kan också säga nådemedlen eller nådens medel. Det är en och samma sak. Vad är så nådemedlen och varför kallas det just det? Nådemedlen är evangeliets budskap att Jesus Kristus, Guds son och Marias son, har återlöst världen och därför också mig genom sin fullkomliga lydnad och genom sitt offer på korset som betalning för våra och hela människosläktets synder. Nådemedlen är evangeliet. Det är det medel genom vilket Gud visar oss att han är nådig och genom vilket han ger sig själv till oss av nåd genom tron för vår frälsning. Nådemedlen är Guds egen direktförbindelse från sitt hjärta till våra själar. Han lovar att komma till oss och att föra oss till sig själv på inget annat sätt än genom nådemedlen, evangeliets budskap. På samma sätt som Gud räddar och bevarar vårt fysiska liv genom medel som vatten och luft, mat och ibland mediciner, så räddar han oss andligt genom nådemedeln. På samma sätt som vi inte kan ha ett fysiskt liv utan de fysiska medel han gett oss för livets bevarande, så kan vi heller inte ha andligt liv utan nådemedeln. Utan evangeliets budskap skulle vi inte veta något om Kristus och hans verk för vår frälsning. Tron på Kristi frälsningsverk för oss skulle vara omöjlig utan evangeliets budskap. Alltså måste evangeliets budskap på något sätt förkunnas för oss. Men om vi vore överlämnade till oss själva så kunde vi höra budskapet, men det vore fortfarande omöjligt för oss att tro det. För vem kunde tro att detta är sant? Att Gud som inte behöver något eller någon, som bor i ett ljus dit ingen kan komma och som är fullkomlighet och helighet och rättfärdighet, att han skulle bli människa. Han föddes av en jungfru i ett stall så att han kunde lida i de fördömda ställe på korset och därmed återlösa det som inte vill ha honom men som själv vill vara gudar. Vem kunde tro att den helige och allsmäktige Gud längtar efter att vi ska få tillbringa evigheten hos honom i himlen och att han var villig att lida döden så att vi kunde bli hans kära barn och det genom tro alena. Vem kunde av sig själv börja tro att Gud har härskat över hela historien för att ge mig, även mig, detta heliga, detta mäktiga, detta livgivande budskap och dess fördel? Vem kunde föreställa sig eller tro något sådant av sig själv? Ingen. Alltså måste nådemedlen vara något mer än bara ett budskap. Arvsynden gör det omöjligt för oss att på egen hand tro eller även bidra till att vi kommer till tro. Och våra gärningssynder fördjupar i oss vanan att motstå Guds godhet och nåd. Därför har Gud i sin stora barmhärtighet och nåd knutit sin egen makt till evangeliets budskap så att förlorade och fördömda skapelser som är födda som blinda och döda Guds fiender omfamnar budskapet med glädje. Genom kraften i budskapet visar inte enbart Gud sig som nådig, utan han blir också nådig för och till var och en av oss enskilt. Genom sin närvaro tillsammans med budskapet skapar Gud frälsande tro i oss och bevarar oss i tro. Det är alltså inte bara ett budskap om vad Jesus har gjort, men Gud verkar genom budskapet. Så stor och rik är Gud i sin nåd, och så mäktig är hans nådiga närvaro i evangeliet, att genom evangeliet för den helige ande oss från andlig död till liv, från blindhet till syn. Ja, så mäktigt är det evangeliet att det för mig från hat och motstånd mot Gud till barnaskap hos Gud. Vars mål nu är att kämpa mot den syndiga naturen i mig och istället älska och tjäna han som älskade oss först och gav sig själv för oss. Således är tron som tror evangeliet alltid ett under, från sin första början till vårt sista andetag, när Gud tar oss genom den jordiska döden till det eviga livet. Och det undret, det skapas och det bevaras av nådemedeln. Gud, som inte kan bindas och som inte känner några gränser i sin nåd och barmhärtighet, har valt att binda oss till det frälsande evangeliet. Och vi gläder oss över att vara bundna på grund av vad Gud ger och vad han gör för oss i detta frälsande evangeliets budskap. Ingen syndig, dödlig människa borde önska att få uppleva Gud i hans avtäckta väsen. Han är ju en brinnande eld i sin härlighet. I Bibeln sparades de människor som ville se Guds ansikte när han istället kom till dem dold i ett moln. Låt oss ta Mose till exempel. Han var så nära Gud att Gud själv sade att han var tillfreds med Mose. Men när Mose ville se Gud i hela hans härlighet så visade inte Gud sig i sitt väsen. Det var inte så att han visade hela sig, här är jag, titta på mig. Utan han visade sig i sitt ord, i evangeliet, så att Mose inte skulle dö. Står i andra Mosebok kapitel 33. På samma sätt behövde den store profeten Elia, försäkran av Guds närvaro hos honom i möte med förföljelse och total frustration. Men hur visade Gud sig för att försäkra honom? Visade han sig själv? Inte genom att avslöja sitt avtäckta väsen, men genom en lugn, stilla röst, står i Första Kungabok 19. Och även aposteln, som alltid blev kallad den älskade aposteln i Nya Testamentet, han kunde inte utstå synen av den uppståndne Kristus avtäckt. När Jesus visade sig för honom på ön Patmos föll Johannes ner som en död man. Bara när Jesus talade, när han talade ett sammanfattande evangeliets ord, kunde Johannes vakna till liv igen. Han kunde resa sig upp och glädja sig över att få möta frälsaren. Står i Uppenbarelseboken 1. Så vi kan alltså inte styra och bestämma hur Gud ska möta oss, utan Gud kommer till oss i de medel han väljer själv. Han kommer i krubban, han kommer på korset, han kommer i den tomma graven. Han kommer med hela sin nåd och hela sin barmhärtighet, med förlåtelse, liv och frälsning i sitt mäktiga evangelium. Luther var också noga med att poängtera denna viktiga sanning i sina skrifter, särskilt efter att han såg vilket kaos som uppstod i samhället under sin tid när denna lära förnekades och ersattes av falska läror och falsk praxis. I schmalkaldiska artiklarna skriver Luther: vad beträffar här behandlade ting som rörade yttre, talade ordet, må man hålla fast därvid att Gud icke giver någon sin ande och gåva utan genom eller med förutnämnda yttre ord. Därför må vi taga oss tillvara för svärmandarna, vilka berömmer sig av att före och utan ordets förmedling äga anden. Därför bör vi ovillkorligen hålla fast därvid att Gud vill handla med oss människor blott genom sitt yttre ord och sakrament. Men allt som utan detta ord och sakrament prisas så som ande, det är av djävulen. Den trista realitet är att denna lära, att Gud kommer till oss enbart i sina nådemedel, den förnekas idag av de flesta kristna kyrkor, förutom den sant evangelisk-lutherska kyrkan. Alla de andra kristna kyrkorna, de lär att Gud kommer till oss på något sätt, men de förnekar att han kommer som han har lovat, nämligen exklusivt genom nådens medel. För katolikerna till exempel är det inte evangeliet som är det medel genom vilket Gud försäkrar oss om vår frälsning. Det är istället kyrkan själv med påven som huvud som försäkrar dem om deras frälsning, inte evangeliet. Det är gemenskap med präster vilkens ordination har auktoriserats av påven genom hans biskopar som ger sakramenten sin slutliga giltighet. I slutändan är det kyrkan som är deras nådemedel. Kyrkan är deras nådemedel. I enlighet ska det stå med formeln extra ecclesiam nulla salus. Utanför kyrkan finns ingen frälsning. Så kan man fundera på om också vissa lutherska kyrkor har en liknande lära. Det kan man ju fundera över. Bland protestanterna, det vill säga alla andra kyrkor, är en sant evangelisk-lutherska kyrkor, så förnekas läran om nådemedlen som den presenteras i Bibeln. De kan påstå att läran om nådemedlen begränsar Gud. Han som eftersom han är allsmäktig inte kan begränsas på något sätt. Men som vi redan har anmärkt så binder inte läran om nådemedlen Gud på något sätt. Han låter sig inte bindas. Om han ville det så kunde han skapa eller bevara tro utan evangeliet. Det kunde han ju. Det är bara det att han lovar inte att han ska göra det på något annat sätt än genom sina löften i evangeliet. Det är vad han har lovat, att komma till oss i evangeliet. För de flesta protestanter är det tron själv. Tron då definierad antingen som att känna sig frälst eller att besluta sig för Kristus, som är deras nådemedel. Frälsningsvissheten vilar då inte i ordet, men i deras egna känslor om ordet och om Kristi verk. Eller också vad de inbillar att Gud säger till dem utanför ordet och utanför Kristi verk. De tror på sin egen tro. De har ingen objektiv säkerhet om frälsningen. Allt vilar på dem själv. Om de i frestelsen eller under svåra stunder i livet inte känner sig frälsta, ja, då är de inte frälsta. Detta är sannerligen ett recept på förtvivlan, trons motsats. Men säkerhet i tron, som vilar på Guds löften i hans ord och på Kristi frälsningsverk för oss alla, det för med sig frid i dödens timme. Det sanna nådemedlet, evangeliet, är alltid säkert och sant och en trygg grund, eftersom Gud själv gav evangeliet och är för alltid närvarande tillsammans med det. Det finns bara ett nådemedel, och det är evangeliet. Men detta ena nådemedel, det finns i olika former. Vi tar emot evangeliet i ordet, i dopets sakrament och i nattvardens sakrament. När vi nu ser närmare på dessa tre var för sig, ska vi komma ihåg att det fortfarande och alltid handlar om det samma ena nådemedel, nämligen evangeliet. För evangeliet i sakramenten är i grunden inte annorlunda än evangeliet i ordet. Det är i sitt väsen den samma tröst och den samma uppmuntran vi får i alla tre. Det är endast den yttre formen som är olika. Budskapet är detsamma. Och vi börjar med ordet. När vi talar om evangeliet i ordet, så talar vi om evangeliet som vi finner det i Bibeln. Antingen vi läser budskapet eller vi hör det blir läst, antingen vi mediterar över det för oss själva, vi tänker över det, eller delar det offentligt med andra. Om det är förkunnelse av förlåtelse i liturgin och predikan, eller innehållet i en andakt eller en bok som vi läser. När innehållet är detta, att Kristus är vår frälsare, då mottar vi ordet som evangeliets nådemedel. Skriftligt eller muntligt, i tal eller i sång, om vi minns det i ett ögonblick eller grunnar det över det i timmar. Så länge budskapet är rotad, grundad och i överensstämmelse med skriften, så är det detsamma evangelium. Och genom det evangeliet verkar den helige ande i våra hjärtan och sinnen för att skapa och för att bevara tro. Med evangeliet i ordet menas också tillämpningen av det samma evangeliet på vår specifika omgivning och situation i livet. Det kan vara en pastor eller en vän som hör en syndabekännelse och som tillämpar evangeliets sanning på just den situationen. Uppmuntran, tröst och stärkande ord mellan kristna kanske inte alltid bygger på ett bestämt skriftställe, men så länge det är i enlighet med evangeliet i ordet så är det en tillämpning av nådemedlen på en bestämd situation. Som kristna behöver vi alltså inte vara blyga eller rädda för att uppmuntra varandra bara för att vi inte kan komma på ett ställe från Bibeln som vi kan citera. Så länge det vi säger är i enlighet med evangeliets sanningar så är det nådens medel vi tillämpar, vare sig vi citerar Bibeln direkt eller ej. Men förstås, ju bättre vi känner Bibeln, ju lättare är det att dela med sig av den och just att tillämpa den. Paulus skriver om evangeliets budskap i Bibeln som Guds eget mäktiga medel för att komma till oss och leda oss till honom. Han skriver redan i början av Romarbrevet, kapitel 1, vers 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Evangeliet bär med sig sin egen kraft från Gud till frälsning. En frälsning som kommer från det samma budskapet som skapar tro. Paulus poängterar samma sanning när han säger att i det följande verset, nej, i Romarbrevet 10, vers 17. Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Budskapet separeras aldrig från kraften till Guds egen närvaro i budskapet. Paulus påminner de kristna i Thessalonike att när han kom med evangeliet till dem så hade det den verkan att övertyga dem om att Gud hade utvalt dem för sig själv. Övertygelsen blev till av kraften som följde med budskapet. I första Thessalonika brev 1:4-5 står det: Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda, för vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan också med kraft och den helige ande och full visshet. I första Korintierbrevet ger Paulus en utläggning över evangeliets budskap som det nödvändiga och frälsande nådemedlet. Han påminner korintierna att allt de hade och var som kristna var en Guds gåva genom evangeliets ord. Han påminner dem att varken världens visdom, heller inte de själva, inte ens Paulus, kunde hitta på budskapet eller övertyga någon om dess sanning. Det krävdes kraften till Guds egen ande i budskapet. För världens visdom är detta förstås dårskap. Men med Guds kraft i budskapet så blir budskapet liv och frälsning för dem som ledda av budskapet förtröstar på budskapet. De som tror budskapet. Om Guds kraft är så mäktig i evangeliet, varför tror då inte alla som hör det? Varför kommer då inte alla till tro när Guds kraft är så mäktig? När vi kommer till tro så har vi endast Gud att tacka för det. Medan de som förkastar budskapet har endast sig själv att tacka för sin undergång. Tro på ordet kommer från Gud i och tillsammans med ordet. Otro, att ordet förkastas, kommer från det egna fördärvet hos dem som förkastar det. När Paulus reste på sina missionsresor, som det återges i apostlagärningarna, så gick han alltid först till de judiska synagogorna med budskapet om frälsaren. Men de flesta där förkastade budskapet. Och Paulus lade skulden för den förkastelsen på dem som föraktade ordet, antingen de var judar eller hedningar. Står i Apostlagärningarna 13 och andra Thessalonikerbrev 2. Lika fullt förkunnar Paulus sanningen att det är Guds kraft i evangeliets budskap som åstadkommer frälsningen hos dem som tror det. I första Thessalonikerbrev 2 står det: därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er. Inte som människors ord utan så som det verkligen är. Guds ord som är verksamt i er som tror. Och i första Korintierbrev 12 står det: därför ska ni veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannelse över Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Evangeliets budskap är inte enbart ord, men det är ett budskap som är levande och livgivande på grund av den heliga andes mäktiga närvaro i och tillsammans med ordet. Jesus säger att ordet är säd i Markus 4 och att det är som surdeg i Lukas 13. Säden är det som ger liv åt jorden. Jorden är nödvändig som mottagare för säden, men har inget eget liv utan den livgivande säden. Surdegen är levande och mjöl blir levande när surdeg tillförs det. I sin överste prästliga förbön natten innan sin död prisar Jesus ordet som han lämnar efter sig och i munnen på apostlarna. För genom det och genom deras förkunnelse av det ordet kommer tro att skapas i åravis och i generationer framåt. Johannes 17. Och det är en tro som inte kan skiljas från Gud som är källan eller från Guds ord som är nådemedlet. Skapandet av tron genom evangeliet i ordet är inte något som sker automatiskt eller mekaniskt. Heller inte ett resultat av vår naturliga makt. När Gud skapar tro genom nådemedlen så är det alltid något som Gud avser och vill för den människan. Gud, han liknas vid en kärleksfull fader som leder oss till andlig födelse genom den levande säden, hans ord. I första Petribrev 1 står det: ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Och i Jakobs brev 1: i kraft av sin vilja har han fött oss på nytt, genom sanningens ord, till att vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Evangeliets nådemedel, som ett säd från Gud, ger vad Gud avser och vill, eftersom genom det ger han oss den status att vara hans barn, återlöst och friköpt med Kristi blod. Säden, det troskapande ordet, återställer det som gick förlorad i Adams och Evas fall i Edens lustgård. Det ger oss förlåtelse. Det ger oss igen oskuld och rättfärdighet i Guds ögon, eftersom det är vad vi har när synd är förlåten. Det ger oss evigt liv nu och i dödens timme. Och det gör det med varje enskild människa som hör budskapet och genom dess frälsande kraft tror budskapet. Så bunden är Gud till sitt ord att han genom sin härskarmakt över historien har passat på att ordet genom alla år har uthärdat likgiltighet, förvanskning, förföljelse och förvrängning av alla slag. Jesus, han lovade precis det. Han förväntade att ordet skulle angripas, men han lovade att hans ord ska aldrig förgå. Även när jord och himmel ska förgå kommer ordet att bestå, säger han i Matteus 24. och kan bevara det ordet för mig, för dig, just för mig, just för dig. Guds kärlek till sitt ord är Guds kärlek till oss. Inte konstigt då att vi håller det ordet så högt. Att helgon genom historien har varit villiga att lida förföljelse och död hellre än att skiljas från ordet. Det finns den som hånar oss bekännande lutheraner för detta, för just detta fokus på Bibeln. De har anklagat oss för att tillbe en bok snarare än att tillbe Gud. Men det är en absurd anklagelse. Vi tillber ju inte boken. Men vi skattar den så högt precis därför att genom den kommer Gud till oss. Och genom den lär vi känna och förtrösta på Jesus och allt som han har gjort för oss och för vår frälsning. Vi klamrar oss till Bibeln eftersom i den skänker Gud oss syndarnas förlåtelse, liv och frälsning av sin nåd och Jesu förtjänst. Hur går det egentligen att uppskatta den bok för högt som är Guds eget ord? Att uppskatta ordet är att uppskatta han som gav det. Att vika även en hårsbredd från den är att vika just så mycket och ännu mer från han som sade: jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar mitt ord, står i Jesaja 66. Det är dårskap att underskatta hur viktigt Guds ord är och att det ordet förkunnas och lärs i all sanning och renhet. Det är dårskap att säga att det betyder inte så mycket vad vi tror, vad vi lär och vad vi bekänner, så länge det är något av Guds ord i det. Bibeln är Guds ord och det innehåller det frälsande nådens medel. Vi kan därför inte acceptera något i vår undervisning och förkunnelse som viker det minsta från det ordet i Bibeln. För i den utsträckning vi viker bort från Bibeln, i den samma utsträckning förvanskar och orenar vi nådemedlen och sätter hinder i vägen för Guds frälsning i ordet. Att förkasta någon del av ordet är att kasta tvivel över dess kärna, det frälsande evangeliets budskap. Så både i kärlek till Gud och tacksamhet till honom för hans ord, och också ut av fruktan för att kränka honom och skada våra egna själar genom en förvrängning av hans ord, så vill vi klamra oss till reformationens fältrop: sola scriptura, skriften alena. Så kommer vi till sakramenten. Ordet sakrament betyder en helig handling. Detta är ett ord som inte förekommer i Bibeln. Vi finner alltså inte ordet sakrament i Bibeln. Men det är ett ord som kyrkan valt för att identifiera några bestämda och speciella heliga handlingar med detta ord. Vi använder ordet sakrament om de heliga handlingar som enbart är evangelium. Vi gör det till skillnad från andra heliga handlingar som kristna gör som en konsekvens av evangeliet, de goda gärningar som de utför som ett resultat av tron och syndernas förlåtelse. Sakrament är de heliga handlingar som skapar eller bekräftar tro, som bär fram Guds nåd och syndernas förlåtelse på samma sätt som förkunnelsen av evangeliet i ordet. De är heliga handlingar där Gud är den aktive och vi är passiva mottagare av hans handlingar. Vi definierar ett sakrament som en helig handling. För det första, när den är instiftat av Kristus själv. För det andra, där Kristus har lovat syndernas förlåtelse, liv och frälsning och som därmed antingen skapar tro eller bekräftar tro. Och för det tredje, som har ett yttre synligt element kopplat till det. När vi använder denna definition, dessa tre punkter, så finns det enbart två sakrament, nämligen dopet och nattvarden. Den romersk-katolska kyrkan, de använder en annan definition på vad ett sakrament är, och de kommer därför fram till 7 sakrament. De är dopet, konfirmation, bikten, mässan, äktenskapet, prästvigningen och sista smörjelsen. Enligt katolska kyrkan erbjuder alla dessa 7 en del nåd, men aldrig hela Guds nåd, som den som tar emot sakramentet kan använda i sitt samarbete i att skaffa sig mer nåd och sin slutliga frälsning. Därmed har evangeliet blivit vänd till en sammanblandning av lag och evangelium. Men evangeliet, det ger allt, fullständigt och fullkomligt. Vår frälsning genom evangeliet är Guds gåva allena. När det gäller vår frälsning är nåden aldrig halvfärdig eller halvvägs fullbordat. Nåd är Guds inställning och egenskap av oförtjänt kärlek, fullkomlig och gratis. Genom nåden erbjuder den helige Ande oss i evangeliet allt som Kristus har gjort för vår frälsning, hans fullkomlighet. Reformerta kyrkor, protestantiska kyrkor på sin sida, de avvisar läran om nådemedel, inklusive läran om sakramenten. De gör både dopets och nattvardens sakrament till gärningar människan gör istället för frälsande gåvor som Gud ger. De förnekar att det finns något evangelium i den. De vill säga att dopet är något vi gör i lydnad till Kristi befallning. På samma sätt med mottagandet av nattvarden där Gud sade, gör detta, då gör de detta i lydnad till denna nya lag från Gud. Även om vi till det yttre gör något i sakramenten, det vill säga det involverar vårt fysiska handlande, så är kärnan och hela innehållet i sakramenten evangelium. Vad menar jag då när jag säger att det involverar vårt fysiska handlande? Man måste fysiskt gå upp till altarringen. Man måste fysiskt böja sina knän, öppna munnen, svälja ner och så vidare. I dopet, man måste, någon gör det då för oss. Någon häller vatten över vårt huvud. Någon håller oss där. I den grad involverade ett yttre handlande. Men kärnan och hela innehållet i sakramenten, det är evangelium. Det är Gud för oss. Det är sant att falsk lära, det motsäger skriften, det rövar Kristus hans ära och det undanhåller syndaren den rika trösten. Detta stämmer bra med all falsk lära som har angripit just sakramenten. De vill ta bort Kristi ära från sakramenten. De vill ta bort att det är Gud för oss, att det är Gud som ger oss i sakramenten. De vill göra det till något som vi gör för Gud, helt eller delvis. Så kommer vi till dopet. Paulus skriver om dopet och dess verkan i sitt brev till Titus i kapitel 3. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare, för att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och bli arvingar med hopp om evigt liv. Och vidare i sitt brev till Efesierna skriver han i kapitel 5. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet, och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Paulus prisar Guds kärlek i dopet. Allt det som Kristus är för oss som frälsare kommer ner till oss från himlen genom ett bad till ny födelse. Här finner vi förnyelse, den nya födelsen och räddning från arvsyndens konsekvenser och det skuld som vi är från Adam och Eva. Här är adoption, eftersom vi i dopet blir arvingar med ett sant och säkert hopp om evigt liv som kommer endast i kraft av Kristi verk och endast genom tro. Här är den fullkomliga helighetens gåva, Kristi rättfärdighet, beviljat i sakramentet. Och det Paulus skriver är bara ett annat sätt att säga att dopet ger förlåtelse, liv och frälsning. För där synd är borttagen, där är också syndens fruktade konsekvenser om evig död och helvetet också borttagna. I det ställe finns nu liv och frälsning. Paulus bemärker mer än en gång i sina brev att i dopet får vi nåd över nåd, förlåtelse från all synd, liv och frälsning. Allt det som frälsningens evangelium i Guds ord i Bibeln skänker och ger oss, det skänker också Gud i dopets sakrament. För sakramentet är det samma evangeliet. Det är evangeliet endast i en annan form. Paulus skriver i sitt brev till Galatierna kapitel 3. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. När vi bär Kristus som en klädnad så bär vi allt han är för oss som frälsare. Hans oskuld, hans rättfärdighet, hans liv, hans död och hans uppståndelse för oss. Så när Gud ser oss, vad ser han då? Jo, då ser han Jesus. På samma sätt sammanfattar aposteln Peter det så fint när han jämför dopet med vattnet i syndafloden under Noas dagar i första Petri brev 3. Där står det: efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetets bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Om dopet frälser oss, då är det sannoliken ett nådemedel. Ett medel där Gud visar oss sin nåd och leder oss till besittning av nåden, syndernas förlåtelse, liv och frälsning. Ja, i dopet är Gud aktiv och människan är passiv. Gud ger allt och vi mottar hans gåva utan våra egna gärningar, utan vår rättfärdighet. Peter hade sagt just detta i sin predikan på pingstdagen, när han kom till kärnan av sina åhörares behov av Guds nåd och förlåtelse för den stora synd de hade begått när de mördade Guds son. De ville veta vad de kunde eller skulle göra i möte med en så stor synd och skuld, som om något verk eller någon gärning de kunde ha gjort skulle kunna gottgöra deras stora brott. Petrus sade till dem i Apostlagärningarna kapitel 2. Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Det finns inget för dem att göra. Omvändelse, det är sorg och fruktan på grund av synden, och sedan är det förtröstan till löftet som finns i evangeliets budskap. Och medan den helige ande verkar fruktan och sorg genom lagen, så att syndaren förtvivlar, så verkar också anden förtröstan på evangeliets löfte genom evangeliet. Och det löftet finns där fullkomligt och gratis i dopets gåva. Detta talade också Jesus om när han instiftade detta sakrament. Han talade till Nikodemus om hur viktigt och nödvändigt dopet var när han lovade att på nytt födelsen skulle komma genom dopet. Johannes 3:5 står det. Jesus svarade: jag säger dig sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och i sin sista befallning till kyrkan genom alla tider, missionsbefallningen, där kopplade Jesus frälsningen till förkunnelsen av hans ord och till dopets sakrament. Förkunnelsen av ordet och sakramentet, det är inte ett antingen eller. Gå ut och predika ordet eller döp dem. Hör ordet eller låt er döpas. Nej, de är både och. Predika ordet och döp. Hör ordet och låt er döpas. De är både och. Var av dem innehåller allt det vi menar med ordet frälsning. Jesus sade: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Lärjungar, de som lär hans ord och tror det, de skapas genom att evangeliet undervisas, och de skapas genom dopet, både och. Och det är genom den undervisningen och det döpandet som Jesus lovar att vara med oss till tidens slut och hans återkomst i härlighet. Han kan ge ett sådant löfte precis därför att han har all makt i himmel och på jord. Den frälsande trons under kommer då genom nådemedel, genom hans ord och dopet, i kraft av hans makt som är kopplat till hans löfte i ord och sakrament. Så till sist om nattvarden. Evangelisten Matteus återger instiftelsen av nattvarden i kapitel 26, verserna 26-28 i sitt evangelium. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick av den alla. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndarnas förlåtelse. Dessa Jesu ord, som vi också finner hos Markus, Lukas och Paulus, de är klara och tydliga ord. Det är natten före Jesu död. Hans ord kommer vid avslutningen av påskalamsmåltiden. Detta var det stora sakramentet från Gamla testamentet som vittnade om hur Israels folket räddades från döden när Herrens ängel passerade deras hus, vilkas dörrposter var målade i lammets blod. Genom lammets blod blev de räddade. Och det var en bild av det blod som Guds lam skulle utgjuta, som befriar från evig död. Nu vid slutet av påskalamsmåltidet ger Jesus sina lärjungar sitt testamente. Men vad har han att ge dem egentligen nu när han ska dö? När man skriver ett testamente, i testamentet brukar stå vad man ger bort och till vem man ger det. Men vad har Jesus att ge dem nu när han ska dö? Han har ju inga jordiska ägodelar att ge bort. Han har inte som världsjordiska kungar palatser. Han har inga skattkistor fyllda med silver och guld. Han har inga jordiska riken som han kan ge dem att härska över. Vad hade han gjort? Jo, Jesus hade ödmjukat sig fullständigt genom sin ringa födelse och sitt jordiska liv. Och i de nästa dagarna skulle han ödmjuka sig ännu mer genom att dö på korset som om han vore en kriminell. Vad kunde han lämna åt sina lärjungar? Vad hade han att ge dem? Han som ingenting har, han lämnar dem sig själv. Hur rik han är på nåd och barmhärtighet. Det som finns i sakramentet är precis vad han sade och vad han gav i sina instiftelseord. Hans sanna kropp och blod är där. Och när han ger sig själv så ger han det han kom för att vinna för oss genom att offra sig själv på korset, syndernas förlåtelse. Hela evangeliet finns där i de enkla orden, i den enkla handlingen där vi mottar honom i sakramentet. Några år senare inspirerade den heliga ande Paulus att skriva samma sak med påtryck, eftersom redan i hans tid hade människor börjat förvanska sakramentet. Paulus skriver i sitt första brev till församlingen i Korint, i första Korintherbrev 10, vers 16, det står här: välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Och så ska jag läsa kapitel 11, vers 23-29. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag fört vidare till er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. I sakramentet har vi två jordiska element, bröd och vin. Brödet förblir bröd och vinet i bägaren förblir vin. Det vet vi eftersom det har vi sett vid nattvarden upprepade gånger. Det förvandlas inte. Men samtidigt när vi mottar de två jordiska elementen så mottar vi två gudomliga element, nämligen Jesus sanna kropp och blod. Det betyder inte att det jordiska och gudomliga är sammanblandat, heller inte att det jordiska förvandlas till det gudomliga, ej heller att brödet och vinet endast är symbol på Jesu kropp och blod. Vad har vi så i nattvarden? Jo, bröd och vin och Jesu sanna kropp och blod. Jesus lovar att han är där, därför är det sant. Eftersom Jesus ger sig själv till oss i sakramentet, så finns också syndernas förlåtelse där. När Gud ser på oss, vad ser han då? Jo, han ser Jesus som är vår genom tron och som är vår nu också på detta särskilda sätt, genom att han ger sig själv sin sanna kropp och blod i sakramentet. Gud ser i oss betalningen för vår frälsning. För det var med sin sanna kropp och blod han betalade för våra synder. Eftersom vi i sakramentet har betalningen för vår frälsning, så har vi också frälsningen som Jesus betalade för. Inget av detta motsäger på något sätt nödvändigheten av tron. Sakramentet är inte en ersättning av tron. Men det bekräftar tron genom att ge oss i ännu en annan form detsamma som evangeliet ger, när det förkunnar att Kristus är Guds lamm som tar bort världens synd och som därför har tagit bort också din och min synd. Och på samma sätt som med evangeliet, så också med sakramentet, eftersom det är evangelium. Den som avvisar budskapet i otro avvisar också dess frälsande resultat. Och Paulus varnade mot detta i sitt brev till Korintierna, som vi just läste. Den som äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt syndar därför mot Herrens kropp och blod. Och det var ju också det här vi hörde i den predikan som David läste av Luther. Han varnade ju också mot det här missbruket av sakramenten, att vara likgiltig till ordet, likgiltighet till nådens medel. Men för dem som hör evangeliet, de som hör det i sakramentet och som genom dess kraft tror vad Jesus har sagt, för dem är sakramentet fyllt av välsignelse som ett nådens medel. Jesus har sagt dem i deras dop: jag har adopterat dig och tvättat bort alla dina synder. Du är ett kärt Guds barn. Jesus har sagt dem igen och igen i sitt ord när de har läst det, påmint sig det och hört det förkunnas i kyrkan. Mitt fullkomliga liv och oskyldiga död på korset har betalat för alla dina synder och vunnit ett evigt arv för dig i himmelen. Och så säger han i nattvarden: här är jag, för dig, med dig, i dig, genom evangeliets kraft, med min sanna kropp och blod. Nu behöver du inte tvivla att i nöd och i lust, i liv och i död är jag närmare dig än någon människa någonsin kan vara. Jag vet allt det du är, allt du har gjort och allt du kommer att göra. Jag känner alla dina goda gärningar och alla dina synder. Och jag föraktar dig inte, nej, jag vill vara med dig och leva i dig i tid och evighet. Detta är våra kära nådemedel, evangelium i ord och sakrament. På detta sätt blir den seger som Jesus vann med sitt fullkomliga liv och sin offerdöd tillräknat oss personligen. Genom nådens medel skapas tron av den helige ande i våra hjärtan, att vi är rättfärdig förklarade, att Jesus dog också för mig. Nådemedeln innehåller den sanning som tron griper tag i, frälsningen i Jesus Kristus alena. Både innehållet och verkan är densamma. Det är Gud för oss. I nådens medel skapar Gud tron i oss och han fortsätter att bevara den i oss. Det är därför vi ska fortsätta att hålla denna lära så högt som den lutherska kyrkan har gjort från första början, eftersom nådemedeln är nåd över nåd. Amen. O Herre, tack för att du har gett oss ditt nådemedel, evangelium i ord och sakrament. Må du bevara oss genom det i tron på att Jesus Kristus har dött för mina synder. Må han bevara oss i den frälsande tron genom nådens medel till evig tid. Amen.